Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden tillbaka. Det är en sorgens onsdag, får man väl säga, här i fotbollssverige efter gårdagens sorti från EM. Men sillyfönstret, det rullar vidare likväl. Makoto Asare heter jag, om ni inte visste det. Och med mig har jag Felix Thornberg tillbaka till att börja med. Välkommen tillbaka i studion, nu på plats också.
Exakt, debut inne i studion, så jag hoppas att det ska gå lika bra som förra gången. Och återigen en stor ära att få lov att vara här.
Absolut, ära att ha dig med, och dessutom en debutant inte bara i studion utan i allmänhet här också, Josip Ladan. Välkommen in.
Tack så mycket, tusen tack. Vad säger man? En ära och ett privilegium att få vara här.
Ynnest.
Ja, en ynnest.
Ett annat ord.
Mycket synonymer här nu.
Mm. Ja, så är det med det. Vi drar väl igång direkt här, för det man faktiskt kan börja med att konstatera är ju att Messis kontrakt går ut ikväll.
Bara en sån sak.
Ja, jävlar ja.
Man hade väl tänkt att det skulle vara löst vid det här laget, men sen kom det ju ett litet Copa America emellan här som ska städas av, men det ser väl ut som att han stannar kvar, inte sant?
Ja, det är väl där rapporterna säger, ska läggas in som en passus här också. Jag vet att flera har frågat mig också om Copa America, bevakar ni det inte mer? Men vad händer där? Det har varit liksom medietystnad
mitt i natten.
Ja, det också. Men sen har de ju förstört Copa America i år. Alltså, gruppspelet, det är 5 lag i varje grupp, i 2 grupper, för de har inga så här invitee-lag. Det är inte Qatar och Japan inte med i år, som man kan tycka om man vill om, men det tillför, för att då har du 12 lag åtminstone och kan ha en turnering. 5 lag i varje grupp, 2 grupper, 4 går vidare från varje grupp. Jag kan säga så här, Bolivia Argentina klockan 2 på natten här nu nyligen. Jag satt inte upp och tittade på den. Det har helt liksom bara försvunnit värdet av det här gruppspelet. Nu kommer slutspelet snart, och kanske vi kan få lite klassisk sydamerikansk mästerskapskänsla än. Jag hoppas verkligen det. Messi,
ja,
var vi ju inne på. Ja, kontraktet går ju ut. Han sägs ju att de är på väg mot en förlängning, men än har inget hänt, så att det är ju fortfarande läget. Nu blir han ju en free agent i natt. Och vad säger det magkänsla?
Ja, men det är lite som ni är inne på. Jag tror, för det första så tror jag faktiskt att han stannar nu, med tanke på allting som har hänt i och runt klubben, med ja, allt från tränare och ledning och alla de här andra sidoeffekterna. Men jag vet ju samtidigt att City är och hugger. Och City är ju liksom inte, de jobbar ju inte med ett spår någonsin i något sammanhang, utan det är alltid flera parallella. Och nu pratas det om Kane, det pratas om Messi, det pratas om alla möjliga, Grealish säkert också inblandad i någon kombination någonstans. Så att skulle det skita sig med någon av de här, så går man nog ganska hårt på Messi, framförallt när man vet att landet ligger som det ligger. Jag tror också att Barca kommer behöva hosta upp, även om det skulle bli, visst, kontraktet går ut och det finns en ömsesidig vilja om att förlänga, men samtidigt så kan det ju bli ett så kallat klassiskt budkrig. Det ska vara någon klausul hit och dit, någon bonus, någon med det andra med det tredje, så att det kan nog bli stökigt om saker inte går som Barca tänker sig.
Ja, och där det har pratats om är ett kontrakt till 2023, ett 2-årskontrakt. Det är ju inte ett jättelångt kontrakt. Nu är han ju kommit i åren, men just det här med att de vill ju ändå signa långa kontrakt i sådana här lägen. Men ja, Messi kanske är ganska nöjd med att få 2 år, så kan han lämna in ett burofax där igen sen efter och titta ja, sig om.
Precis.
Men vi får se vad som händer. I natt blir han kontraktlös i alla fall, där som ja. Många tycker fortfarande är världens bästa fotbollsspelare.
Och det är ju spännande också att han blir just kontraktlös, för det har ju varit snack om Messi och åt höger och vänster här hur länge som helst, men han har faktiskt aldrig varit utan kontrakt, vilket han är nu. Vilket gör att det kittlar lite extra just nu, även om vi kommer väl förmodligen landa i att vi får se Messi i den blå-röda tröjan även nästa säsong. Det är väl lite bildrättigheter och liknande som ska lösas där. Sen har vi nog en överenskommelse, va?
Ja, det borde väl ske. De har ju massa annat att göra också, Barcelona. De har nog inte gjort det sista de ska göra i det här fönstret. De har väl gjort det av med lite spelare, kan jag nämna. Så att Matheus Fernandes nu officiellt har lämnat klubben. Vem är det, frågar ni? Ja, det undrar jag också. Men han har tillhört A-truppen några år här nu. Var med i någon... Jag tror han gjorde ett inhopp till och med. Har jag för mig inte helt ute och cyklar. Otroligt oklart vad han har gjort i den där truppen. Och lite känsla av att det var en så här shady Brasilien deal där, för att jag vet inte om vi ska anklaga för att tvätta pengar, men under Bartomeu så hade de ju vissa affärer som var lite oklara. Paulinho ska lämna Kina, jag kan bara lägga in det också.
Det luktar återkomst, va?
Ja, precis.
Barcelona,
jag tycker han var bra i Barcelona.
Han var hur bra som helst.
Han tillförde någonting i alla fall, och nu när de inte fick finna Aldum, så varför inte? Tror inte det hade gått hem jättebra kanske åt Barcelona-fansen, men...
Nej.
Någonting som desto närmare än en eventuell Paulinho-återkomst i Barcelona är ju Jadon Sancho, denna följetong som vi har följt när United har budat. Bud som Dortmund inte vill liksom acceptera, och sen säger de, men vi vill ha det här. United säger det här, nej det här, nej det. Och så har de inte kommit någon vart, men nu verkar de ju faktiskt kommit någon vart. Nu börjar liksom tendenserna vara väldigt tydliga, flera olika källor ute. Fabrizio Romano bland annat då, som är ute och säger att ja, men det här närmar sig. Inget here we go än, inget som liksom bekräftar att det är klart, men parterna vill samma sak här och nu. Jag vet att Marcus Rashford var ute på Twitter och fick frågan där om, men ska du annons Sancho? Yes, la han som svar.
Jajamän.
Ska vi räkna hem den?
Det bör man göra. Det känns lite som att man närmar sig det sista avsnittet av Hem till gården. Så mycket ja. Som det har skrivits artiklar och liksom utläggningar och liksom jakande bud och nekade bud och överenskommelser hit och dit. Jag tycker mest bara det är skönt att liksom veta att han går dit nu, vad det verkar, med 99,9% säkerhet. Men att man har, jag tror att det underlättar väldigt mycket för honom själv också, att liksom hela tiden slippa de här frågorna, pressen, diskussionerna, och att då Dortmund, som vi kan återkomma till senare, även har andra, inte bekymmer, men man har omsättning internt i klubben där nyckelpersoner får nya roller. Vissa ska gå i pension, andra lämnar, man tillsätter nya poster lite hit och dit. Så att det är väl nog mest skönt för Dortmund också att veta att okej, nu släpper vi det här och så skriver vi ett nytt blad i våra historieböcker.
Ja, vi får väl helt enkelt bara utbrista ett litet äntligen här för samtliga inblandade att nu kan vi snart släppa detta. Och ja, vi får väl någonstans inte heller vad ska man säga, undervärdera den rollen som Jadon Sancho kan spela i Manchester United. Jag tror att det kommer bli en väldigt bra övergång, även om man är trött på alla turer fram och tillbaka.
Ja, alltså den här är ju på något sätt, det är ju öppen gata för United, och det vet jag har sagt förut också, att nu bara lös det här nu.
Ja, tack.
Alla ser att ni behöver den här spelartypen, alla ser att det här är en perfekt värvning att göra just nu, och nu kan ni göra den, gör det. Och de verkar faktiskt ha kommit en bit på vägen nu för att faktiskt också lyckas med det relativt tidigt på fönstret. Och sen kan man börja jaga Rafael Varane och allt vad de ska ha för sig i resten av fönstret. För de är säkert inte klara med att bara värva in Jadon Sancho, inte så bara kanske, men de är inte klara där. Och Sancho verkar ju, vad allt tyder på nu, bara närma sig den här övergången som alla har förväntat sig ska ske förr eller senare. Och på tal om övergångar som alla förväntar sig ska ske förr eller senare, var inne på lite här med City och deras dubbla spår, att de jobbar ju inte bara på ett namn, och det gör de ju inte. Jack Grealish är ju en spelare som har kopplats mer och mer till Manchester City, pratat om miljardbud faktiskt på den här Aston Villa mittfältaren som har varit strålande för Aston Villa på alla sätt och vis. Det vet ju alla som följt Premier League, och han har ju gjort lite impact när han väl kommit in från bänken i landslaget här under EM också. Aston Villa vill förlänga, är väl det senaste, att de ändå tittar på att faktiskt försöka förlänga Jack Grealish kontrakt för att behålla honom. Vad säger vi? 1 miljard för Jack Grealish, om vi börjar på det spåret, är det ett överpris?
Spontant ja. Jag tycker faktiskt det. Alltså det blir ju mer egentligen en metadiskussion om fotbollspriser i allmänhet eller försäljning och köp och sådär. Men en miljard känns i dagens läge och med tanke på vilken fotbollsvärld vi numera lever i de senaste åren, så känns det som lite, ska jag säga, pengar i sjön på ett sätt.
City, det är starka ord.
Ja, det är starka ord. Men det är också, vi kommer komma till det sen, men just att man trodde på någon, alltså även om vi pratar om City och vad deras liksom finansiärer kommer ifrån för ekonomiska förutsättningar, så handlade i grund och botten om att för marknadens skull och för klubbarnas egen skull, så känns det som att den här tillbakagången hade gjort dem mer nytta än vad de kanske tror. Och att då liksom börja prata om den här miljardgränsen som man gjorde en gång i tiden med Ronaldo och Messi, och prata om det för en brittisk spelare som går från Aston Villa, det är orimligt på många sätt. Inte bara liksom prismässigt, men även den här klassiska brittiska hypen av att deras egna framodlade spelare har ett visst värde och sticker i procent jämfört med andra. Men jag vet inte, jag tror inte någon tjänar på just den här diskussionen kring den här prisklassen egentligen. Och med det sagt, Grealish är en fantastisk fotbollsspelare, men han är inte en miljard kronor bra.
Det är ju inte Harry Maguire heller.
Nej, precis.
Alltså jag vet att man gick in här i liksom när podd började och bara, det är ett superpris, håller de på med? Och sen blev man på något sätt mer övertalad, men det är ju rimligt i den här marknaden. Men då var det innan en pandemi. Nu sitter ju City som sagt på ganska bra post ändå och kan agera och spendera för att liksom ta det sista klivet på den här CL-titeln som de på något sätt har en förbannelse över att de inte kan ta. Mm. Alltså länge Guardiola kommer att spela Grealish som wingback eller något i en eventuell CL-final nästa år. Det är uppenbart. Alltså jag har svårt att se. Det känns som att den här transfern, sån stor affär, kan inte bara plötsligt ploppa upp. Det är någonting som måste jobbas fram. Mm. Sen är det ju ett kontraktsläge som gör såklart att det är aktuellt. Men jag tror inte att det här kommer att materialiseras till en övergång den här sommaren, men det går jag på det magkänsla.
Ja, men om man ska återkoppla till den här diskussionen om huruvida Jack Grealish är värd en miljard eller inte. Ja, det kan väl vara rätt så ointressant i sammanhanget egentligen. City har pengarna, de vill ha Jack Grealish. Ja, Aston Villa vill ha så mycket pengar för honom. Betala, om det är en spelare ni känner kan förbättra truppen, och det tror jag att han kan göra med liksom poängtera här att det är trupperna han ska in och förbättra. Jag har svårt att se att Jack Grealish ska in och bli en bärande pelare i ett Manchester City. Men alltså, så som de har en tendens av att hålla på och växeldra på sina yttrar, så tror jag absolut att Jack Grealish skulle kunna gå in på ett väldigt bra sätt i ett Manchester City. Men sen var det ju, senast vi pratade Jack Grealish, så var det en lyssnare som lite pikt uppmärksammade oss på att man får inte glömma bort att Aston Villa har ju även en av Premier Leagues allra penningstarkaste ägargrupper i form av en egyptisk ägargrupp. Så jag tror inte heller att vi ska räkna hem den här, utan jag tror absolut att Aston Villa kommer att kämpa med både näbbar och klor för att vi ska se honom i Aston Villa-tröjan även nästa säsong.
Ja, för de har ett projekt på gång. Mm. Lite, även om det har skett lite i skymundan på att alla spenderar så mycket pengar, så är det fortfarande så att de spenderade ju, vad var det, 1,3 miljarder i ett fönster på att förbättra truppen på bredden. Nu har man också börjat få lite fason på den truppen på planen, vilket de inte hade i början, men det är ett projekt som är ganska intressant att följa, och det är väldigt viktigt för deras projekt och framtidstro att behålla Grealish här, så att det lär nog kosta en miljard om man nu ska försöka få igenom en sån övergång.
Verkligen.
Lika så kommer det nog kosta en miljard om man vill värva Harry Kane.
Ja, minst.
minst en miljard. Där är ju Levi sedvanligt inte så sugen på att sälja. Nu har inte Kane direkt stärkt sina aktier och höjt sitt värde under det här EM-slutspelet hittills. Måste vara att han gjorde mål igår. Men där också City återigen som nämns som någon form av huvudkandidat. Och ja, vad finns det att säga? Vi har pratat om Harry Kane förut. Finns det något mer att säga än att jag sitter vill ha en central forward? Det är ganska lågt som tittar på Harry Kane, men de kommer ju inte betala det priset.
Nej, det är väl någonstans där vi får lov att landa om det är så att man vill lägga dessa pengarna på Harry Kane. För återigen tror jag att det är pengar som sitter någonstans, har på något litet bankkonto. Men sen är ju frågan om vill man ha Harry Kane eller vill man spara dessa pengar och gå för en Haaland i ett senare tillfälle?
Ja, nej, han har kommit hem från Mykonos.
Ja, exakt.
Han kommer han någonsin hem från Mykonos?
Nej, jag vet inte. Han ska väl hinna med någon party jag till på den lilla roadtrippen där. Men sen så. så ligger han där och lurar i vassen.
För att dra en annan Harry Maguire-koppling, får väl hoppas att han inte förolämpar en hel civilisation och dess historia innan han lämnar.
Nej, jag tror han är fullt upptagen med att välja outfits till sina Instagram-bilder. Så att,
han har handdukar med Riyad Mahrez också, så jag. Restaurang, stod de där gemensamt, det kanske tyder på någonting, vem vet.
Ja, de var där samtidigt.
Ja, men de var i samma sällskap.
Alfie Haaland är väl också där. Fast ja, pappa Haaland.
Pappa Haaland är, ja, alltid var Erling är. Också otroliga, otroliga bilder eller otroliga rubriker från om det var norsk press eller brittisk press, där den här barnota vinkeln igen, när den kom fram om att han hade spenderat 300 000 euro på någon restaurang och sådana grejer, och där Haaland själv går ut och säger ja, men jag glömde dricksa, så att det är fake news och lite sådana grejer. Så, ja, nej, han lever nog ganska gott nere i Grekland just nu.
Kan man väl unna honom?
Ja, absolut.
Ja, det, så är det. En liten shoutout till Kristianstadstjärnan Therese S. i Åsland, som la upp en väldigt rolig Instagram-post där med en liten pik till Haaland. Kan jag rekommendera att gå in och kika om ni vill. Vidare då till de spanska öarna, eller inte längre på de spanska öarna. I och för sig, Sergio Ramos personliga gym, som man får väldigt mycket Instagram-bilder från, det är ju på de spanska öarna. Eller spanska ön snarare, kanske man ska säga. Fastlandet där då. Han är ju kontraktslös, eller ska bli det också. Han lämnar Real Madrid, det är officiellt bekräftat klart, det har vi gått igenom. PSG, ett namn, ett lag som florerat mycket på sista tiden. Det var ju snack om att han har sagt till sina lagkamrater att han är klar för PSG och hej och hå. Om man ska tro ESPN så är det tre klubbar som ska ha liksom anmält intresse för denna mittback då. Paris Saint-Germain, Manchester City igen och Bayern München. Spontana tankar om det?
Ja, men det känns som att det är uppdukat för PSG här. Jag har mycket svårt att se att Ramos ska röra sig varken till England eller till Tyskland här. Men sen samtidigt så ska vi inte glömma att PSG redan sitter på Marquinhos och Kimpembe. Det är mycket dugliga mittbackar som har framtiden för sig.
Fast det är inte Sergio Ramos.
Nej, det är inte det. Men min lilla tanke som jag vill komma till här är att ska PSG börja spela trebackslinjen nästa säsong? De är ju dessutom inte en enda duglig ytterback i hela truppen.
Ja, fast, jo, men Achraf Hakimi ska väl typ vara klar nu.
Ja, just det. Säger det,
och då är ju för sig en trebackskifte ganska logiskt. Om
han ska spela wingback i så fall.
För jag är ju väldigt tveksam till hur Achraf funkar i en fyrbacks. Alltså personligen på det här sättet av honom. Men det är inte en defensiva som är hans styrka. Den ska väl typ vara klar, den övergången. Bra att du sa det, för den ska nästan nämna också att PSG verkar ju, vad alla trovärdiga uppgifter tyder på, vara klar för Paris.
Ja.
Eller vet du, PSG ska vara klar för Paris, kanske jag sa där nu. Ja, Achraf ska vara klar för Paris, punkt. Så. Från Inter då. Inter får jättemycket pengar. Paris får en väldigt bra spelare på en position de inte haft en väldigt bra spelare på, med all respekt till Alessandro Florenzi. Så är ju läget där. Achraf alltså på väg dit. Men ja, Ramos, PSG, ja, det känns logiskt. Det känns helt logiskt.
Inte bara spelmässigt, utan även sett till personlighet och lite flärd utanför planen, så är ju Ramos, collabon Ramos x PSG, väldigt, väldigt kompatibel med allt från Instagram-bilder till klädkollektioner till personliga gym.
Lite sån tjurviftarduk också med samarbete med Louis Vuitton eller liknande.
Exakt, Ramos x LV. Finns alla de möjligheterna i världen. Så sett i konkurrensen, vad det står här som du inne på, Felix, så är det ju, om det är mellan City, Bayern och PSG, så känns ju enkelbiljetten till Charles de Gaulle ganska enkel att köpa.
Ja, och sen såg man ju också det, liksom, där han har varit på sociala medier nu, så har det varit väldigt mycket bilder från det där gymmet med tydliga vinkningar till hans egna lilla klädmärke han lanserar och håller på med just nu. Och jag tror att han vill marknadsföra och börja bygga någonting till efter karriären. Det är ganska tydligt. Och då är ju PSG det logiska valet på alla sätt och vis. Så att
man bygger ju inte ett klädmärkes liksom imperium i Manchester. Det känns inte riktigt som att det går hand i hand.
Eller i München för den delen.
Nej.
Man rör sig till Milano i så fall. Men nej, PSG får vi väl landa i.
Ja, vi kan väl röra oss till München dock ändå här i alla fall. Vi är ju transparenta i den här podden. Och då kan vi väl säga att Josip här, han har ju god koll på Bayern München. Till att börja med, hade du velat se Sergio Ramos i Bayern München?
Både ja och nej. Bayern har ju varit inne lite på det här spåret att reviva dalande stjärnor. Kanske den allra tydligaste och mest effektiva reviven var väl egentligen av Xabi Alonso. När man hämtade honom från Liverpool och skrev historia egentligen med honom på den positionen där. Men det hade varit absolut superintressant ur ett sportsligt perspektiv, men ur som är än en gång inne på personlighets- och karaktärsperspektiv, så är det väldigt, väldigt svårt att se ett sånt ego i ett bygge som Bayern Münchens. Det får mig då osökt att gå in på nuvarande då ombyggnation som sker.
Det är en ombyggnation ändå, skulle du säga.
Det kan man absolut säga. Det är ändå, alltså, det är eran postflick och Flick nu som tar över efter näspetarmannen Jogi Löw på den tyska tränarbänken.
Det också.
Ja. Vilket innebär för Bayern München skulle bara snabbt att Kimmich kommer ju återgå till en mer naturlig position som liknar den han har i Bayern München även i landslaget, vilket kommer lyfta Tyskland oerhört.
Vilket har efterfrågats något även under detta mästerskap.
Exakt, minst sagt. Men då att man hämtar, man kan ju börja där med att man hämtar Julian Nagelsmann för väldigt, väldigt mycket pengar från Red Bull. Och jag tror det är uppåt 30-35 miljoner euro man betalar för.
Ja, det kändes ju som att han var menad att landa i Bayern München förr eller senare.
Ja.
Ett litet mellansteg där i Leipzig.
Precis, att han skulle växa till sig och vara redo med all resan han har gjort från Hoffenheim. Jag vet att man har varit inne på Klopp tidigare till exempel, men den kopplingen till Dortmund är alldeles för stark, så att han skulle nog inte sätta sin fot där. I alla fall. Och med Nagelsmann så kommer ju också en annan typ av fotboll in. Och framförallt en helt annan åldersstruktur. Man har ju länge velat göra sig av med Boateng. Det kommer man definitivt att göra nu också. Det är väl bara frågan om när. Man kommer göra sig av troligtvis också med Hummels. Müller kanske får...
Hummels är väl i Dortmund?
Hummels har man gjort av.
Förlåt för fan. Nu är jag helt inne. Müller syftar jag på. Där är det också en diskussion kring om han fortfarande är att anse som en ledande figur. Eller om han är liksom på väg att dala. Jag tror inte aktierna stärktes supermycket efter den frilägesmissen mot England.
Det är inte lätt dock att göra sig av med Müller på ett smärtfritt sätt.
Nej, precis. Och det vet man ju att det har ju varit diskussioner även under andra tränare. Jag kommer ihåg under Ancelotti till exempel och Kovac. Det var ju diskussioner om att City var väldigt, väldigt angelägna om att hämta honom. Det var andra klubbar intresserade också om att han skulle röra på sig. Och där var ju ledningen gick in och blockade den transfern och sa att Thomas är väldigt viktig för oss. Nu med Nagelsmann som vi är inne på, det är... Man ska inte glömma heller att i bakgrunden som liksom de kom in lite genom bakdörren och har varit legat och bubblat där vad heter det, Sar, Mark Rocca och liksom den typen av spelare som egentligen ingen vet var de kom ifrån har liksom bara inte, de har ganska fått en ganska perifer ingång i Bayern München också, att alltså, de finns där som tillväxt. Och sen vet man ju också att så fort det dyker upp en tysk talang som är uppenbart kan göra mål Werner, så kommer han ju förr eller senare med allra högsta sannolikhet även att hamna i Bayern München. Så jag tror att det kan nog ske ganska mycket på ganska kort tid. Och Nagelsmann kommer ju självklart att vilja ha sin typ av spelare, sin typ av spelfilosofi. Men det blir också intressant att se hur det kommer kontrastera med ledningen. Nu har ju Rummenigge aviserat att han ska lämna här om han inte redan har lämnat. Vilket också gör att balansen uppe i styrelserummet förändras och hur ska jag säga, dynamiken mellan Hasan Salihamidžić då och den övriga klassiska, typiska Bayern-ledningen som har funnits där i så många år. Så att man står lite inför ett vägskäl, tror jag. Och det blir jättespännande att se vilken väg Bayern väljer att gå. Om det blir en mer, att man frångår sin klassiska modell lite grann och försöker anpassa den lite till tiden man spelar fotboll i, eller om man bara går och fortsätter på den inslagna vägen som har gett så mycket resultat och framgång i egentligen i en halv evighet om man använder den tidsparametern. Så jättespännande i Bayern.
De har ju redan agerat med också att plocka med Upamecano som är mest intressanta. Precis. Backen som fanns tillgänglig i princip. Den löste de ju snabbt.
Exakt. Långtidskontrakt med Musiala också som anses vara en av de största talangerna man har haft i sin verksamhet på år och dagar.
Hur är det med Lewandowski?
Också oklar status. Bayern har ju haft väldigt länge en stark tradition av att inte behålla sina strikers under en längre tid. Och Lewandowski har ju varit undantaget för att det är ofrånkomligt vad han har bidragit med. Han har ju i princip skjutit dem till titlar på helt egen hand. Gerd Müllers rekord här nu till exempel som är slaget senast i åtanke. Men jag tror att Lewandowski försvinner. Och den luckan kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt svår för Bayern att fylla. Frågan är om de ska göra att de ersätter honom rakt av och pungar väldigt mycket pengar för en enskild anfallare på ett långt kontrakt, eller om man sprider ut det. Haaland. Eller om man sprider ut det och gör det på två eller tre spelare och disponerar pengarna på det sättet istället.
Du tror alltså att Lewandowski rör på sig?
Jag tror att han rör på sig, för att det känns som att han har uppnått vad han har kunnat i den ligan och i den miljön han
men
har varit.
Vem värvar honom?
Ja.
Det är ju det som jag tänker
Tottenham,
då att
nu när de var med Kane och hämtar Lewandowski istället.
Just det. Men PSG har ju faktiskt pratat lite Lewandowski.
Absolut.
Där, alltså lite löst i alla fall. Mm. Och det är väl enda man kan riktigt se. Juventus är ett annat lag som dykt upp lite där som...
Italien har helt klart varit uppe på tapeten.
Ja, fast han är ju för bra för att vara aktuell för typ Inter eller Milan.
Mm.
Alltså Inter och Milan har absolut ökat i status och kan locka en annan typ av namn än vad de kunde för 3-4 år sedan.
Mm.
Men jag tror inte att de ännu har nått nivån där Lewandowski tar sig dit för en ny utmaning. Nej. Inte riktigt än.
Nej, jag tror att om man bara ska titta på vilka som ligger närmast till hand så ligger ju Juve och PSG ganska nära, givet vad PSG kan göra på andra parametrar. Men att du har, jag tror att Lewandowski är definitivt uppe på en shortlist på fem namn, även för till exempel Real Madrid. Även för City skulle jag tro, utan att det blir för kontroversiellt här. Men det beror på, som sagt, det finns namn högre upp i ranking, framförallt då Haaland kanske och Kane för vissa klubbar.
Ja, för det är en spelare som är en av världens absolut bästa, men som du har pratat ofantligt lite om sett till vad han faktiskt har för status. Det är ju inte omöjligt att han rör på sig i det här läget.
Mm.
Jag trodde ju snarare att han skulle bli kvar, men sen med Nagelsmann intåget och så vidare också, så är det ju inte helt omöjligt att tänka sig, men då måste ju Bayern agera på ett sätt som de inte är vana vid att göra, som du nämner. Så att det är ju...
Precis.
Men det var ett lite för lite rök för att en spelare av Lewandowskis kaliber ska röra på sig. Jag har svårt att se det redan nu, men som du säger så kommer det ju förmodligen vara en process när Nagelsmann kommer in, och det skulle absolut kunna vara. Mm. Eller det är en spelare man kommer behöva fasa ut för eller senare.
Mm. Och sen då, innan vi går vidare, man har ju tagit emot bud från Liverpool, här läste vi häromdagen för Kingsley Coman. Mm. Det har funnits intresse även för Tolisso, Pavard, Hernandez, de typiska franska värvningarna som Bayern nu också på de senare åren har gjort. Men där var det väl en uppgift om att Bayern ville ha uppåt 100 miljoner för Coman, vilket bara för att, en liten markeringspris så att säga.
Var det inte han som sa att om han fick en allvarlig skada till så skulle han sluta?
Ja, vad var det jag läste nu här, GFFN, mycket bra Twitterkonto här med French Football News, att han vägrade bli utbytt mot Schweiz för att han inte ville ha den här stämpeln av att han hela tiden är skadad. Så att,
då spelar jag vidare skadad istället.
Exakt, men alltså, jag vill inte bli utbytt för då kommer folk bara tjata på mig att jag är skadad.
Jag vill inte bli Osman Dembélé.
Lite så.
Det var väl i och för sig det sista problemet Frankrike hade där, om man ska tro alla uppgifter om hur det har varit i det där laget tillsammans. Men match mot Schweiz kan rekommendera, finns på Sportbladet faktiskt en artikel där om Adrien Rabiots mor bland annat, bara en sån sak. Hon har nämnt i podden för. Men precis, intressant läge i Bayern München verkligen. Intressant läge också i Arsenal skulle man väl kunna säga. Mycket som kan hända där. Det senaste, det här var väl inte så mycket senast egentligen, vi har inte poddat på ett tag. Men Ben White på tapeten, ska väl till och med ha lagts bud där också. Jag tycker det här är en klockren rekrytering om man skulle lyckas med den.
Ja, men jag är helt enig med det här, att Arsenal äntligen går in och pungar upp de här stora slantarna för en ordentlig mittback som dessutom har framtiden för sig. Det är inte att man hämtar en David Luiz som ska sjunga sin svansång, utan nu visar de att vi har identifierat att vi har ett problem i försvaret, nu agerar vi på det. Och det är...
Förutsatt att de faktiskt har agerat på det, det vet vi inte riktigt än.
Nej, det vet vi ju inte än, men det är väl David Ornstein på The Athletic som är ute, så det är väl uppgifter som man får tro att de åtminstone...
I Arsenal sammanhang, absolut.
Ja, exakt. Så man, det är väl uppgifter som gör att man åtminstone får anledning att tro att de har varit inne och känt sig för.
Och jag tycker också att, när vi är inne på det, jag tycker att förlängningen med Kieran Tierney också är direkt avgörande för Arsenal, och den typen av, ska säga, kontraktförlängningar som kanske är svårast att göra, alltså när du kommer egentligen från ingenting, du motsvarar, du har inga förväntningar på dig, du kommer in, du är väldigt, väldigt bra, överträffar de förväntningarna, och sen så kommer ju intresset naturligt. Så att behålla Tierney efter det han har gjort sen han kom från Celtic är väldigt starkt också av Arsenal.
Sen är vi svag för Ben Whites karriär också, att liksom nobbad som liten, blev upphittad av Brighton, inte riktigt slog sig in, utlånat till Leeds där när de gick upp och blev någon slags kulthjälte där, och sen istället för att bli kvar i Leeds så fick han ju där förtroendet i Brighton, gjorde en kanonsäsong, Och sen så skadade ju sig Trent här på EM-uppladdningen. Ben White var ju med i den här bruttetruppen men blev nobbad. Och sen då när den här skadan kom på Trent så ja, det fanns plats för honom i EM-truppen. Mm. Och nu ser det ut att bli Arsenal. Kul. Bra,
ja, det är ju rätt drag att göra också. Att han, om man skulle gå till typ City, då visste chansen att bli en sån här Nake-situation för honom. Där sitter och bara tittar på i princip. Arsenal så kommer han ju gå in som en sorts ledare i det här försvaret.
Ja,
i det här läget. Sen om man får...
Det är den rollen han ska ha också.
Ja, med Gabriel bredvid. Jag tycker det finns ganska mycket positivt där. Där pratas det i för sig mycket om Nuno Tavares, en ung ytterback från Portugal. Jag ska vara helt ärlig, så jag har ingen aning om vilken nivå han håller.
Nej,
men det låter väl pikt.
Ja, men man ska väl samtidigt vara försiktigt optimistisk när det kommer till de här lite oprövade Porto ytterbackarna. Vi har ju en Diogo Dalot i färskt minne.
Han är väl okej. Okay.
Han är väl okej, men han värvades också för 300 miljoner innan han ens var etablerad i Porto. Men nu fick han ju spela EM, så det kanske blir någonting av den gode Dalot också.
Jag vet inte hur mycket han i för sig höjde sitt värde av att han stod där och missade inlägg mot Belgien. Men ja, alltså det är ju lite lotto det där också när du värvar unga spelare. Du vet inte hur de akklimatiserar sig alltid och så vidare. Du kan pricka fullkomligt rätt från en... Nu är det Benfica i Tavares fall, men om man tar Porto, väldigt bra exempel. När Real Madrid värvar Pepe, måste vara mittback, då prickar man rätt. Man värvar Danilo, då prickar man inte riktigt lika rätt från, för att uttrycka det milt. Men wingbacks i alla fall, det är ju någonting som är otroligt eftertraktat. Det kan vi ju konstatera. Och på tal om wingbacks som har stärkt aktierna under det här EM-slutspelet, så har vi ju dansken Joakim Mähle. Det var ju faktiskt bara ett halvår sedan han gick till Atalanta från Gent. Eller var det från Schenk?
Den... Det var Belgien i alla fall.
klassiska felsägningen, oavsett vilket det var. Så vi helgarderar oss istället, för jag orkar inte googla. Men Mähle är ju Atalanta nu, har börjat då väcka intresse såklart efter sitt fina mästerskap. Storklubbar, det pratas om storsummer.
Ja.
Det finns väl en liten risk att det här är lite överdriven i en feber, eller vad säger du, Felix?
Ja, men verkligen. Det finns ju få typer av affärer som man älskar så mycket som de här, eller hatälskar skulle jag säga, som de här mästerskapsgenombrotten då. Men alltså, om det skulle vara så att en storklubb får för sig att men nu ska vi ha Mähle, nu pungar vi upp 500 miljoner för honom, han ska in i laget. Är det inte ett otroligt underbetyg till alla klubbars scoutningssystem att den här gummen spelar i Atalanta?
Och kostade 8 miljoner euro.
Och är dessutom inte ens given, utan en bänkspelare i Atalanta den första tiden han har varit där. Så.
Men att man då inte har koll på honom innan, utan det ska krävas ett EM för det ska bli det här snacket. Och så lägger man till, när man saltar den här övergångssumman en aning också, när han har de här två målen. Jättefin insats här mot Wales också. Men...
Men det har sagt att Atalanta gjorde en jättefin värvning.
Jag bättre från er scouting, alltså, vad heter det, verksamhet.
Nej, jag tycker att alltså, sett då, om man ska ta diskussionen till Atalanta, som vilket material man har i EM, de här nio spelarna man har, och vilken utväxling det har varit på i princip samtliga, så är det helt sanslöst. Alltså det är helt otroligt vilken, hur stjärnorna och planeterna har stått rätt för våra vänner i Bergamo, tänkte jag säga.
De kör någon slags Monaco grej här när de gick långt i CL och så hämtade de stort.
Vilka mer måste jag tänka, vilka mer är det? För jag tycker inte Malinowski direkt har superhöjt aktierna, det vet vi vilken nivå han har. Den har inte riktigt nått upp till hittills.
Pašalić 3-3, även om med ytterst begränsad speltid så ger det målet eko.
Pessina.
Mähle då, som sagt, det finns liksom, finns många som man har spritt ut, och där en eller två i något enstaka landslag någonstans har haft framträdande roller. Så det är superbetyg till den typen av, om vi pratar om scouting, att det är rätt sorts scouting.
Men
sen sitter de säkert och gnuggar nävarna nu när man ser de här rubrikerna att Milan vill värva Mähle för 350-400 miljoner. Ingen gladare än Atalanta. Då gör de när de sålde till United.
Diallo,
precis. Då gör de en sån, eller en Kulusevski för den delen, fostrad i akademin, går till Parma och sen säljer honom för dyra pengar utan att egentligen ha gjort jättemycket inom citationstecken inom i det egna laget och så. Men de är säkert skitnöjda och sitter och väntar och hovar in pengar.
Ja, det är väl där någonstans vi landar. Underbetyg till alla andras scoutingverksamhet, med högsta betyg till Atalanta.
5+.
5+.
Jag vet inte om vi ska säga det om Tottenhams tränarjakt riktigt. Jag tycker vi tar oss in på tränarkarusellen, för den är ju ändå, har ju hänt lite där på framförallt de brittiska öarna. Och vi börjar väl med elefanten i rummet, Nuno Espirito Santo, den heliga anden från Wolverhampton. Verkar ju bli, eller var väldigt aktuell för att bli nästa tränaren i Tottenham Hotspur. Tottenham som har försökt värva i princip varenda tränarnamn som är ledigt utan att lyckas. De har fått Conte att fundera på sabbatsår efter 3 dagar med Daniel Levy-förhandlingar.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det, jag till och med Gattuso var det väl tal om ett dygn där också, ja.
Just innan förhandlingarna började.
Känns som en evighet sen det var det.
Fonseca var väl där inne.
Fonseca var väl typ klar och sen var det något annat där. Och nu alltså Nuno.
Ja.
Och det kan man ju ställa sig väldigt, väldigt frågande till med tanke på hur det gick med José Mourinho. För Nuno är väl trots allt en Mourinho light. Alltså i hur han vill att hans lag ska agera. Naturligtvis han har vissa andra taktiska drag som är något mer moderna kanske än vad Mourinho skulle anses vara idag. Men det är ju en otroligt defensivt präglad coach. Finns det någon logik ni ser i hur Paratic har agerat här?
Det säger väl kanske mer om Paratic
i
så fall. Men det är det som ett avsnitt. Alltså Tottenham börjar mer och mer bli avsnitt som ett avsnitt av The Office. Ja. Eller bara liksom, och det brittiska såklart med David Brent som huvudkaraktär. Men nej, men det, jag vet inte, det känns som att Tottenham lever i någon parallell verklighet eller något parallellt universum där liksom all logik försvinner och all liksom rim och reson flyger ut genom fönstret lika snabbt som det kanske kommer in. Alltså, Nuno, jag förstår det på ett sätt. Det är liksom, det är ett statement och han har gjort vad han har gjort i Wolves. Det funkar säkert på Molineux Stadium och göra vad han har gjort med det materialet. Men
att, då hör det ju funkade på Molineux Stadium.
Ja. Men att du kommer till Tottenham och sen plötsligt liksom med Mourinho-bagaget i närtid och alltihopa, jag vet inte. Och så Daniel Levy på det och alltihopa där runt omkring, jag vet inte. Det är som ett bizarrt avsnitt av vilken valfri konstig sitcom som helst, där vad som helst kan hända precis när som helst. Jag vet inte, jag har svårt att se att Tottenham på något sätt skulle gå liksom stärkta eller enade eller med någon som helst lärdom av det här.
Nej, det enda logiska i den här liksom snurrande är väl att Nuno är tillgänglig. Det börjar ta slut på alternativ här. Det var även fint att se att när vi bara snackade om att Nuno till Tottenham då, så började direkt trenda på Twitter no to Nuno. Det liksom både att man tar avstånd ifrån det, men också att det finns någon slags klang som gör att det låter väldigt clean. No to Nuno.
No to Nuno är bra hashtag.
Ja, verkligen. Genomtänkt. Och dessutom, jag skulle säga rimlig. För jag tycker inte heller att man ska in med en Nuno i Tottenham. Det känns inte som en långsiktig lösning som kommer att gynna någon av parterna. Jag menar, Nuno, han löste inte ens jobbet i Crystal Palace och nu ska han ta över Tottenham.
Löste? Då fick han inte. Var det inte mer att han inte ville ha det?
Ja, oavsett så var det en deal som inte gick igenom, men det var den typen av klubbar som intresserade honom innan.
Ja, det säger ju för sig en sak. Crystal Palace har hittat en ny coach, om man ska tro uppgifterna här. Patrick Vieira. Det känns väl inte så här upplagt för succé där heller kanske.
Nej, jag ger Vieira 6 månader, så kommer någon caretaker i 70-årsåldern och ta hand om det där som det alltid brukar vara i Palace. Det är where dreams come to die lite grann. Det finns så mycket potential och så mycket oförlöst energi och kraft och engagemang i en av liksom de, ska säga, finare klubbarna i det engelska ligasystemet på det sättet, med en aktiv supporterkultur och hela den biten, men även att det finns, hur ska jag säga, förutsättningarna att vara högre upp än vad man är finns definitivt, men att man är på, just när det kommer till tränarrekryteringar, att det är så fruktansvärt slarvigt. Det är också så här tvära kast, alltså Roy Hodgson och allt vad han har gjort, och det är ett CV-byggande av rang och liksom all cred till det, men att hämta Vieira därifrån från två svåra år i Nice som kändes som 22 svåra år, och sen in i Palace och med det namnet han kommer med också, det är ju inte bara att du glider in genom någon bakdörr, utan nu är det Patrick Vieira som kommer, så jag vet inte, det känns kort tids, som sagt, 6 månader.
Sen Allardyce har ju redan börjat sitta hemma och fundera på om han ska ta sig an den här förhandlingen när Crystal Palace redo, ligger på en 15:e plats med 12 omgångar kvar. Ja. Mm. Ja, vi kan väl säga så här att Vieira, det är ett jättespännande namn, men man vet för lite om honom som tränare för att egentligen kunna uttala sig om hur det kommer att sluta. Mer än att rent historiskt sett så är den här typen av rekryteringar sällan lyckade.
Mm. Ja, jag satt mest och funderade på Andrea Pirlo här av någon anledning. Tänkte jag, om Nuno skiter sig då, hur lång tid ger ni till Andrea Pirlo ryktas till Tottenham?
Nej, det måste ju vara nästa namn. Jag kan knappt komma
John på... Dyche, Stevie Bruce.
Eddie Howe har inte pratat om, eller?
Eddie Howe har det väl inte pratat om till Spurs, men det hade varit mer rimligt på något sätt verkligen. Än där de håller på med just nu.
Det kanske blir någon vaktmästare någonstans som ringer snart också för att hoppa in.
Ja, det hade varit någonting. Nu ska vi se, jag fick en liten live-update mer medan vi sitter här och poddar från Cesar Fältskärv och kollega som var med här senast. Nuno Tavares to Arsenal, done dealen, here we go confirmed. Arsenal. Så Tavares alltså, den här Benfica ytterbacken vi pratade om, klar för Arsenal om man ska tro Fabrizio Romano. Dessutom också snack om Guendouzi till Benfica, men han vill hellre gå till Olympique Marseille. Det var också snack om det, tackar för den snabba updaten. Så är det med det, och jag vill inte lämna den här tränarkarusellen än på tal om så här udda namn som kopplas till klubbar. Vi måste ju konstatera att Rafa Benitez vad allt verkar ska till Everton. Det är ju intressant av flera skäl. Rafa Benitez är jätteduktig coach såklart, och det känns ändå som att ja, han skulle kunna förvalta det här Ancelotti, det har han ju gjort förr, kommer jag precis på, förvaltat Ancelotti-lag. Gick inte jättebra när han skulle göra det senast.
Det
skedde
sig.
Historien har en förmåga att återupprepa sig själv, men i det här fallet då till Everton alltså, som ju då är en viss konkurrent till Liverpool, där Rafa Benitez ju en gång i tiden var väldigt framgångsrik. Men det känns väl ändå som en så här någorlunda rimlig lösning, även om Eddie Howe hade varit kanske mer rimligt för Everton i det här läget.
Mm. Ja, nej, men det är ju som du säger, att det blir ju intrikat här utifrån att Rafa Benitez är ett så pass stort namn i Liverpool-kretsar, men han tyckte väl om staden och så en öppning, och nu ber vi oss tillbaka. Han har koll på sina favoritrestauranger och så vidare. Men Rafa Benitez, det är en tränare med ett imponerande CV, men det är också lite en liknande rekrytering som Everton har arbetat på sistone med, jag tänker på Ancelotti och med Koeman var där också, var det ju även vad heter den här portugisen som var i Watford innan.
Ja, nu står det helt still i huvudet,
ja, samma
precis vem vi pratar om. Det här är ju illa. Vad heter han nu igen?
Vi avgår.
Nej, men vad heter han nu igen? Alltså, han var ju så pass intressant och sen så gick det så fruktansvärt dåligt. Men vad var det han hette? Medan vi funderar på det, Jossi, vad säger du om Ancelotti?
Alltså, Rafa och Everton.
Börjar det bli Patrik Syk?
Nej, jag tror...
Marco Silva
heter han såklart. Varför har jag glömt bort det? För...
Där räddar vi oss själva. Nej, men jag tror att Rafa och Everton kan säkert bli en stabil. Det kommer inte bli en stabil kombo. Det kommer inte bli något wow. Jag tror inte det kommer bli praktfiasko heller. Utan det kommer bli lite som det alltid har varit i Everton. Man skvalpar någonstans i mitten och man lever för de här Merseyside-derbyna och hela den grejen. Samtidigt så tror jag nog att Rafa är bara extremt glad över att få komma tillbaka till en miljö han är väldigt, väldigt bekant med, som du är inne på, och att slippa Kina. Han går från att träna Sam Larsson och Marcus Danielsson till att komma tillbaka till kanske sin favoritstad i hela världen. Så ni är nog ingen gladare än han i det sociala avseendet.
Ja, och då måste vi ställa oss frågan, tar han med sig Danielsson till Everton? Nej, det kanske han inte gör, men innan vi går in på lite lyssnare, ska jag bara säga att Marco Silva har tittat nytt jobb efter Everton. Jag kan förklara för jag glömde bort hans namn.
Han är på savannen.
Ja, han är på savannen, precis. Vi kan väl liksom konstatera också, vi ska inte påminna er kanske om att Sverige åkte ur mot Ukraina igår i EM-slutspelet, men samtidigt måste man ju ändå fråga sig de svenska spelarna, för där var det ju många som stack ut. Nu har ju Emil Forsberg redan skrivit på sitt Leipzig-kontrakt och kommer ju bli kvar där. Det finns ju inte att det ska bli någon transferhistoria. Men är det någon annan spelare ni ser att den här spelaren kan ha stärkt aktierna för att göra en flytt? Ni får inte svara Alexander Isak.
Rackans.
Quaison, skulle jag säga.
Var det inte prat om Al-Ittihad där?
Det var prat om Saudi, och det ska väl egentligen vara done deal om man får tro saudiska medier. Det har jag väldigt svårt att se, men jag tror att liksom de sekvenserna och de relativt begränsade speltiden han har fått, så märker man att det är en spelare som är fullpumpad av självförtroende och som, hur ska jag säga, gör jobbet men inte har det här nödvändiga behovet av att avsluta i varje läge han kommer till, utan även lika gärna kan passa. Jag tror att en flytt internt, kanske inom Tyskland, från Mainz till ett lag som har högre ambitioner i högsta grad skulle vara rimlig för Quaison. Kanske då till och med till Italien, då har jag pratat om Roma tidigare. Spekulerats kring det också. Så jag tror att Quaison ligger nog bäst till, om man inte får säga Isak.
Jag känner att jag vill inte släppa Foppa än. Jag tycker att det kittlar lite att han har det mästerskapet som han har. Och vi har en Nagelsmann-koppling i Bayern München, och ska han inte röra på sig nu? Det är dags.
Nu sitter han och gnuggar nävarna i Leipzig.
Han sitter ju med ett så bra läge i Leipzig. Han har så otroligt förtroende. Han är omtyckt av fansen. Han får en ny tränare som väl ska använda honom lite mer centralt också. Han ska få den här rollen, nummer 10-rollen, när han är så pass bra och visa att han är så pass bra. Jag tror inte han skrivit på den där kontraktet om inte han kände sig helt hundra på att jag trivs ändå. Det är ju ändå Champions League-lag, ett lag som spelar i en riktigt bra liga.
Men sen kommer EM här också.
Ja, var ska han gå då?
Bayern München.
Finns det ju inte att Bayern München hänga med Julian dit, ja. Och...
ja,
vilken bomb det hade varit.
Det är klart det inte kommer hända, men jag tycker man efter mästerskapet han har haft får man lov att drömma lite. Men om vi ska prata rimliga namn så måste man ju landa i Robin Olsen också. Han kan ju där med mästerskap. Och han ska väl inte bli klar i Roma. Det kan väl inte någon bli glad av.
Han tillhör dem fortfarande.
Ifall det skulle bli så. Han får ju varken spela, och dessutom så är José Mourinho ny tränare i Roma. Så det känns inte som att man kan vara lycklig i Rom då.
Jag vet inte om det var i det här forumet som jag bara slängde ur mig Olsen till Granada. Men jag gör det igen, om inte annat. Bara på att jag vill se det hända.
Det känns lite jättekul, eller?
Jag tycker det känns jätteroligt, helt ärligt. Jag blir jätteglad om man går till Granada. De behöver en målvakt efter att Rui Silva har lämnat. Om de inte värvat in någon som jag har missat, kan ju vara
så. Det är liksom det bästa budet vi kan ge Robin Olsen nu.
Ja, men det är väl precis lag.
Sanslösa enhandsräddningar i femman.
Ja, men det är väl precis lag. Alltså, kommer ni ihåg när Guillermo Ochoa var så fantastisk för Mexiko? Vart hamnade han? Ja, det var inte någon superklubb. Han var väl typ kvar i Standard Liège och drog någon sväng till Frankrike och sen blev bortglömd igen. Det är lite där på målvakter som gör succé i mästerskap. Ja, du kan absolut
och gå...
Och spinar.
Roliga var att han var faktiskt på lån i Granada just och Ochoa.
Oj.
Det finns en koppling
här. 16-17. Men sen var det Standard Liège han hängde, och sen drog han till Amerika och hängde i Mexiko istället. Han har ju haft, alltså, sett ju bra när han är en ganska blek karriär sett i kvaliteten på den målvakten för övrigt, just Ochoa. En sån målvakt som Patrik Syk inte hade gillat, 1,83 lång. Olsen, ja. Jo.
Kan inte, känns det inte som att inte Granada, men skulle han inte kunna gå till Spanien efter den insats han levererade mot spanjackarna?
Ja, vilken annan spansk skulle du vilja se honom i då?
Vilken jag skulle vilja se honom? Det är en mumsig fråga. Det är klart att man, alltså, nu har ju Villarreal redan en väldigt bra målvakt, men det är ju den typen av klubbar som
är både Rui och Asensio dessutom.
Ja,
men jag tror inte han riktigt är på den, alltså, att gå in i start i en klubb på den hyllan. Alltså, Sevilla har inget målvaktsproblem, de har Bono, Villarreal har inget målvaktsproblem. Betis värvade Rui Silva från Granada precis, så de har inte heller problemet. Real Sociedad satsar av någon oförklarlig anledning på Alex Remiro fortfarande, bara för att han är så bra med fötterna.
Ska han inte dit och leva loppan med Isak då?
Jag tror det hör inte. Alltså, Real Sociedad har redan värvat en svensk målvakt förut, han heter Mattias Asper, och det vart ingen succé.
Så att det är djupt i arkiven.
Långbyxor i alla fall.
Ja, svenska spöket kallas det väl, något i den stilen. Var långbyxor naturligtvis. Det, många år sedan nu Mattias Asper hängde i Sociedad, men Det tror jag inte sker. Men jag säger Granada. Jag tycker det hade varit jättekul.
Men andra spelare då? Om inte Danielsson hade haft det röda kortet, så jag tror han hade kunnat få ett litet lyft. Jag tror inte att han mår som bäst i Kina. Och det är inte en spelare som den breda massan har koll på sedan tidigare. Gick det ju som bekant direkt från Djurgården till Kina. Och det är väl någon slags massflykt från Kina nu. Så om vi inte hade haft ett rött kort, så jag tror han hade kunnat hämta någonting. Även om han inte var den mest stabila spelaren i den svenska truppen då, så tror jag absolut att han har fått nya ögon på sig.
Jag skulle säga att utan rött kort typ Bologna, ja, med rött kort typ Rubin Kazan.
Ja. Åt det hållet, ja. Helt.
Ja, det var ett ödesdigert rött kort på många sätt.
Alltså, ja, men ja, lite så tyvärr, även om man kan diskutera liksom intention och så vidare. Såklart han hade otur i situationen även om det är rött kort och så vidare. Ni som undrar vad vi tycker om den här diskussionen, gå in och lyssna på EM-podden. Den är ju samma flöde som detta dessutom. Kan ni göra. Men det sagt, klockan rullar. Jag tycker vi ska gå till lite lyssnarfrågor. Sedvanligt många som har droppat in här. Vi kan väl kika här. Börja med Skalman. Vart är Sofia Jakobsson och Kosovare Aslani på väg? Sofia har lämnat. Kosa har hindrat om att hon ska lämna. Aslani verkar faktiskt bli kvar enligt de senaste uppgifterna till spanska AS, att hon har valt att förlänga det. Vi får se om det stämmer, men enligt då AS, som ändå i Madrid-sammanhang får anses relativt trovärdiga, skriver då att Aslani blir kvar. Jakobsson har ju redan bekräftat att hon lämnar. Där har pratat om bland Bayern München och Paris Saint-Germain, kanske med mer lutning åt det förstnämnda alternativet för henne, där då Fridolina Rolfö ska lämna. Vidare då, på tal om så här EM-spelare som gjort det bra, Johan Lindström frågar, spelade Renato Sanchez till sin flytt i och med sina dominanta insatser för Portugal?
Definitivt.
Du tror det?
Ja, jag är helt övertygad. Det snackades ju redan om att han skulle lämna innan EM, efter den säsongen som Lille har gjort. Och jag tycker att Sanchez har tagit revansch på sig själv och alla andra i sin omgivning, både den närmare och den bredare. Det är... Jag ska sitta här och droppa klyschiga citat, men det är fortfarande nu med Bayern ögon sett också hype-värvning en gång i tiden, och sen blev det lånekarusell och det blev Swansea och där det inte blev en minut och fram och tillbaka. Så det är otroligt starkt mentalt av Sanchez att lyckas och liksom, man pratar om klyschor, men fortfarande vad rätt miljö kan göra. Och att du kom till Lille och att man gjorde det man gjorde för alla inblandade. Man kollar Burak Yılmaz till exempel. Ja. Efter den säsongen med sen platt fall i landslaget, så har ju Sanchez gjort precis tvärtom.
Ja. Liverpool. Vi flaggade ju även för en Renato Sanchez genombrott, EM-genombrott 2.0 hade tidigare på den. Så det fick vi ju kanske rätt för.
Du minns mer vad vi har pratat om.
Ja, ibland så när jag letar i minnesbanken. Men det är väl lite som Josip inne på här, att ja, han har väl förmodligen stärkt sina aktier en aning, men han gjorde ju redan så pass starkt under säsongen i Lille, så Leicester kanske? Vad säger vi om det?
Men då ska de alltså göra samma Tielemans då, för jag har svårt att säga båda.
Det tror jag de gör också.
Ja, det är inte omöjligt, och där finns det ju många klubbar som hade varit aktuella.
Det här står nog folk i kö, ja.
Och då kan man ju tänka att man hoppar ett steg och bara låter någon av de klubbarna värva Renato Sanchez istället. Det är alltså där Liverpool och Manchester United kommer ju upp i mitt huvud direkt här. Som eventuella anhalter med, kanske Liverpool behöver ju ersätta till Wijnaldum. Både Tielemans och Renato Sanchez hade ju varit jättespännande att se där.
Och United behöver bara en central fältare i allmänhet.
Ja, de behöver någon med defensiv. Där har jag Wilfred Ndidi eller något sånt där, eller Bissouma, känns ju liksom mer kompatibla kanske till just de behoven de har. Vi vet ju vad som händer, de skulle värva någon med lite mer offensivt tänk. Donny van de Beek, han har inte stärkt aktierna där, stackaren. Ska vi se, Adam Westfeldt bara frågar ingenting, jag bara konstaterar Dacca med massa utropstecken. Däremot en fråga från Donny: Dacca till Leicester, är det slutet på Vardys tid som given anfallare i Leicester? Och om ni undrar vem Dacca är, så är det Patson Dacca, anfallare i Red Bull Salzburg, som gjorde 26 mål på 27 matcher i ligan den säsongen. Öst in mål, jättespännande spelare. Leicester har plockat honom. Och när Leicester plockar någon, så kan vi ju räkna med att de vet vad de håller på med. För där har vi ju en klubb som vet vad de gör i transfermarknaden. Tror ingen av oss har sett så mycket av Patson Daka, va?
Nej, det får man väl vara öppen med.
Mm, man ska inte sitta här och, i forum och säga att man har eller vet eller någonting för att...
Ja, men han Daka, vilket fynd. Vi får bara lita på att Leicester vet vad de gör, för de brukar veta vad de gör.
Ja, men så... för att besvara frågan då så är det väl snarare en Garnacho som ska få passas till bänken om Daka ska få speltid. Han var ju fantastiskt fin, men man flyttar inte på Jamie Vardy i ett Leicester, det gör man inte.
Ska inte han ska
brutna ben och gå på kryckor och vara allmänt under isen för att han ska lämna ifrån sig den platsen.
Vardy ser sig om efter en ny utmaning och titta på den där vakanta anfallsplatsen i Bayern München. Nu somnar vi om. Ska vi se, Johannes frågar vart hamnar Coutinho? Sannolikt ingenstans i och med att han är skadad och Barcelona lyckas inte sälja honom för ingen vill köpa honom, stackars Coutinho. Han kommer nog tillhöra truppen här till hösten, för de får nog svårt att ens låna ut honom i det här läget. Wilhelm Rex frågar, Junior Firpo i Leeds, bra eller dåligt? Junior Firpo är ju en högst begränsad försvarsspelare, desto någorlunda mer produktiv framåt. Kan inte spela i en fyrbackslinje. Men varför inte? Är lite den här känslan. Alltså, den är ju ändå en spelare som skulle kunna få ett lyft i Premier League under Bielsa, inte omöjligt, och ändå en spelare som spelat i Barcelona en del, mest på bänken, men gjorde det jättebra i Betis innan. Så varför inte?
Det är som du säger med Bielsa-ball. Det är, springer du framåt och springer i 190 så finns det förhoppningsvis en eller två bakom dig som kan täcka upp. Så det kan säkert nog bli en del poäng om allt vill sig.
Ja, man ska någonstans, så känns ju lite ganska rimligt.
Ja, exakt. Ja. Säg vad man vill om Firpo, men som vi är inne på här, så känns väl Leeds som en fullt rimlig flytt.
Ja, precis. Vi avslutar här med Dennis Gunners fundering. Vad har Patrik Bränning gjort för att förtjäna en plats innanför fiskpinnarna i Sillypoddens frysbox? Nu är ju Bränning på semester, men ska sägas att det här är inte då en Karim Benzema-situation, utan det här är snarare en Zlatan Ibrahimovic. Ja, i och för sig, det var väl ömsesidigt att ta där också. Men det är en annan form av situation i det här fallet, frågar Bränning själv vad jag menar med det. Men nu lät det mer dramatiskt än vad det var egentligen.
Ja,
nu lät det oerhört. Det är inte dramatiskt.
Är du säker på att det inte är en Benzema-situation?
Det är inte en Benzema-situation. Han är inte petad. Han är jättevälkommen att komma in här igen, men han har andra otroligt läsvärda saker för istället.
Andra åtaganden.
Så är det med det. Med det sagt så stänger väl butiken för dagen och höll på att säga tar helg, likt den här Captain Haddock-mimen som dyker upp på Oh God, what a week. Captain, it's only Wednesday. Ja, lite så känns det efter EM-manglingen igår, men helg har vi snart. Oavsett, Sillypodden snart tillbaka.
Då tack.
Tack.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.